When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in skådespelaren och journalisten Rasmus Troedsson. Många av er känner igen honom från tv-serien Vår tid är nu. Eller så kanske ni har sett honom i serien Jakten på en mördare som också visats på SVT. Jag hörde hans sommarprat och berördes starkt av resan han gjort genom livet. Resan från botten av det destruktiva fram till ljuset idag. Hur fann ljuset sin väg in där i mörkret? Vad var det som slutligen tvingade honom ner på knä där han bad till Gud om hjälp? Jag tycker att den resan är viktig att prata om. Den resan som skakas till liv av den där inre rösten som gång på gång kallar men som du inte hör förrän du är redo. Ibland kanske det är så som i Rasmus fall att man måste nå botten innan man påbörjar själens resa. Att lidandet både kan förgöra och förlösa beroende på hur man väljer att se det. Tomheten. Alla har vi känt den och alla har vi försökt fly ifrån den. Men om vi bara vågar stanna upp i den tomheten, i tystnaden, kan vi höra ropet inifrån och känna vårt hjärtas längtan. Välkomna till Så in i själen. Hur gammal var du då, om vi börjar där, hur gammal var du när du var så där verkligen på botten och kände att du gick ner på knä? För att du pratar om i ditt sommarprat att du...
Det var 1996 och då tror jag att jag var 33 år om jag inte minns fel. Och egentligen är ju det ingen ålder på en häst.
Nej, jag tänkte säga det. Det är ju ganska tidigt.
Ja,
det är egentligen det. För att få en tydlig vändpunkt.
Ja.
Men då måste det ha skett en massa olika saker under en tid som har lett till att du verkligen känner att du är på botten.
Ja, men alltså så här. Jag var expert på att fly. Expert på att fantisera. Och jag tror att det var så. Jag tror att det var därför jag drack. För att jag tyckte att det var så jobbigt att vara Rasmus och ha den bakgrunden som egentligen inte var märkvärdig på det sättet. Men jag tyckte ändå att jag kände att det var så tungt att vara jag. Och jag tyckte verkligen att jag var fruktansvärt dålig på att leva. Och sen skämdes jag för att jag ljög så mycket. Nu så här efter så kanske jag kan tänka att det gör ju alla alkisar. Det är ju det är därför alkisar är så odrägliga.
Ja, kom lögnerna ihop med liksom alkoholismen på något vis?
Egentligen så tror jag så här. För man måste nog skilja på ljuga och fantisera.
Ja.
Jag började fantisera som barn. Jag fantiserade jättemycket.
Mm.
Men det var inte, jag vill inte påstå att det var lögner, för att en lögn för mig det är ju liksom när jag försöker föra någon bakom ljuset för att vinna en fördel på ett eller annat sätt. Mm. Eller på något sätt liksom, eller dölja något för att inte drabbas av något. Sådär.
Det och känns så, som alla håller på med hela tiden.
Ja, vi ljuger ju jämt. Jo, men det är ju vår folksjukdom.
Ja, men för att lyfta fram våra bra sidor och dölja våra dåliga. Ja,
jo, men jag tror att det är vår folksjukdom, allmänt mytomani. Men innan jag började ljuga på det där sättet så fantiserade jag väldigt mycket. Och det måste jag ju nog säga att alkoholen, det var ju också därför alkoholen blev så effektiv. För att när jag drack så kunde jag glömma bort mig själv och mina egna bekymmer. Så då kunde jag fantisera desto mer, ostört av verkligheten. Mm. Så det var det som drev min alkoholism. Men till sist så hade jag ju gjort så många människor illa. Och sårat så väldigt många människor och på alla plan.
Var du medveten om det?
Ja, men inte...
Bitvis?
Frågan är hur medveten jag var om det. Jag tror att en av de grejerna som gjorde att jag var sårade människor, det var nog att jag hade väldigt svårt för att ta in deras signaler. Mm-hmm. Alltså att jag hade väldigt svårt för att ta in en annan människa i mitt liv, i min fantasivärld på något sätt. Samtidigt som jag inte tror att någon riktigt märkte det. För att jag var liksom bra på att spela teater. Så att, men jag hade väldigt svårt att lyssna in och höra och förstå andra människors gränssättningar. Och det märktes ju på en mängd områden liksom. Så att det är klart att jag gjorde ju folk väldigt ledsna. Sen var det så att jag hade en liten egenhet som jag utnyttjade väldigt mycket. Och det var att med åren, när jag var ung så såg jag ganska bra ut. Så att jag kunde verkligen förföra folk. Jag fick dem nog att känna sig otroligt levande och sådär. Och för den förmågan har jag haft hela mitt liv.
Mm.
Och det kombinationen gjorde att jag hamnade i nästan alltid överläge. Och jag utnyttjade det friskt, kan jag säga. Mm.
Men det är ju intressant. Vad har du fått för respons på ditt sommarprat? För det var väldigt starkt, tycker jag.
Jag har fått enormt mycket respons på det.
För du beskriver så bildligt den här lilla killen i början där på
barnhemmet.
Ja. Barnhemmet med fingrarna genom gallret där på staketet eller nätet. Och då kan man ju förstå någonstans också vad som har drivit dig att klättra uppåt för att få den där bekräftelsen. Hur har du analyserat det där själv?
Ja, nej, men jag tror att det är rätt. Det hålet jag hade inom mig tror jag var så djupt att det gick liksom inte att fylla. Jag kunde däremot hälla alkohol på det. Eller narkotika. Nu hann jag aldrig bli narkoman, men i den mån jag använde knark så kunde jag göra det. Jag kunde hälla någon slags substans på det och bedöva min personlighet. Men hålet var omöjligt att täppa till därför att det byggde på... Att jag tror att det var så här, eftersom jag kände mig bortvald så tidigt.
Mm.
Och det var jag ju också. Ja. Jag var ju faktiskt de facto
ja, verkligen. Mm.
Så kunde jag ju inte bli tillräckligt bekräftad för att känna... Alltså, jag kunde inte läka det genom bekräftelse. Sen kom det en väldigt lurig grej in i mitt liv ganska tidigt. Dels så bodde jag ju i Lund och jag läste på juristprogrammet där och hade med mig ganska tidigt en väldigt högfärd. Och det var ingen äkta högfärd utan det var bara min hemskt dåliga självkänsla.
Mm.
Och när jag sen kom till Stockholm så hade jag ju skrivit en bok och den blev ganska tidigt uppmärksammad och det var inga bra böcker som behövde prata om dem så mycket men jag hade i alla fall gjort det och blev intervjuad i Sveriges Radio och fick väldigt mycket uppmärksamhet och så blev jag programledare på Sveriges Radio på den tiden när alla lyssnade på radio och det var märkvärdigt att vara programledare på Sveriges Radio på den tiden. Det är ju absolut inte idag men då var det ju det och så jag tillhörde typ den där sista generationen som fick väldigt mycket bekräftelse. Och här kommer jag till något lurigt som jag tror du känner igen som är en av Sveriges mest kända profiler. Det är ju så med uppmärksamhet att det fungerar som alkohol. Man får ju aldrig nog när det väl börjar. Om man har dålig självkänsla och får uppmärksamhet så kan man ju dricka uppmärksamhet. Man kan ju konsumera, alltså det tar ju över livet va?
Ja, det blir som ett gift.
Det är som ett gift. Mm. Och det är mycket, mycket illa för en svag persona. Alltså när jag känner att jag... Alltså det är väldigt, väldigt illa. Mm. Och jag hade ju några år... Sen försvann jag ju och sen kom jag tillbaka igen så småningom. Men jag hade ju några år där jag liksom kunde konsumera uppmärksamhet väldigt mycket i min ungdom. Liksom.
Mm. Ja, apropå det där du säger med mitt yrke och uppmärksamhet och sådär, så att när jag valde aktivt att kliva av Let's Dance, jag hade gjort det några år och jag hade också samtidigt börjat skriva böcker och jag hade pilgrimsvandrat och sådär och jag kände att jag hade börjat liksom toucha någonting som jag kände, det här vill jag utforska mer, det finns någonting här som jag behöver komma närmare. Och då klev ju jag aktivt av att leda Let's Dance som var liksom supersuccé. Och folk
det är det väl fortfarande?
Ja, det är det. Men det var ju ännu större då, för det var precis i början. Så att det var verkligen så här jättestort. Så att jag vet att folk faktiskt trodde att jag hade fått sparken. För att de kunde inte föreställa sig hur man kliver av en sån succé.
Mm.
Och det var jättetufft sen, för jag bodde också på en återvändsgata liksom, i närheten av Nacka naturreservat. Och satt hemma själv och skrev böcker på dagarna. Och jag var så ensam. Och det var jättetufft. Och jag led väldigt mycket och funderade över varför tog jag det där beslutet. Och då, jag tänker på det du säger nu. Att jag var ju så van den här bekräftelsen. Och sen aktivt kliva av det och vänja sig av med att ha den konstant. Så här efteråt kan jag ju känna att det var väldigt nyttigt.
Väldigt bra.
Ja, det var... Det var Guds försyn.
Ja, det är Guds försyn.
Ja. Så att jag förstår vad du säger. Och
då, man blir ju väldigt vri. Alltså det är ju också så här va. Om man börjar knarka uppmärksamhet.
Mm.
Så händer ju också det att man börjar göra om sin personlighet för att få mer uppmärksamhet. Det vill säga jag blir en people's pleaser.
Ja.
Jag blir, eller på svenska, behagsjuk. Jag blir väldigt behagsjuk.
Det är lätt att tappa bort sig själv där.
Ja, och du vet att hitta tillbaka när man har tappat sig själv.
Mm.
Det är som att gå upp i skatteskapan, gamla skatteskapan i Stockholm. Och så tar du en bibel och så river du den i 6 miljarder delar och släpper ut den från översta våningen. Sen är det din uppgift att plocka ihop den där bibeln igen. Liksom.
Mm.
Så är det att hitta sin personlighet när man har liksom varit en people's pleaser för länge.
Mm.
För att få... Det är en väldigt jobbig uppgift och det går med Guds hjälp men det går säkert utan Gud också men det blir jobbigare tror jag utan Guds hjälp.
Men då var ju du mitt i all den här uppmärksamheten som du pratar om så du hade ju den bekräftelsen som jag också har levt och lever med fortfarande till, det är ju du också men plus att du hade alkoholen så du hade två saker här som fyllde tomrummet. Och som samtidigt bröt ner dig då.
Ja.
Mm. Och då kommer du till den här vändpunkten då du är 33. Det är ju tidigt när du börjar liksom.
Ja.
Vad var det som hände?
Jag kommer ihåg att jag stod utanför, då ägde, om inte jag minns fel, så ägde Ulf Brunberg Folkan då. Mm-hmm. Och vi har känt varandra alla tider, så om någon anledning så hade jag varit upp och pratat med honom. Och jag stod på Östermalms torg där och tittade ner mot Dramaten. Och så tänkte jag att nej, det här går inte längre. Från och med idag ska jag aldrig mer skämmas över att ljuga, stjäla och bedra.
Mm.
För det är för jobbigt.
Mm.
Och i nästa ögonblick så tänkte jag, men lägre än så här kan man ju inte falla. Det här, en mindre människa än så här kan du ju inte bli, Rasmus. Det är som, du har ju tappat allt.
Mm.
Det här, och då, på vägen ner mot Dramaten och sen över, då, längs den promenaden ner, så förstår jag att nu måste jag bli nykter. Det finns ingen åter, och jag måste på något sätt hitta, få tag i min själ. Och då jag har ju alltid varit en troende person, så att men jag var inte medvetet kristen på den tiden, och då tänkte jag, nu måste jag söka hjälp, och då gjorde jag det. Och sen så småningom så började jag förstå att min rädsla för att be till Jesus, den handlade om att jag var så rädd för att få starka bönesvar.
Mm-hmm.
För jag kunde be till Gud, men jag tyckte att det var väldigt, att be direkt till Jesus, det tyckte jag var riktigt otäckt. Så att jag...
Vad tror du det handlade om?
Jag tror att jag hade en föreställning om, på goda grunder skulle jag tro, att om jag gör det så kommer jag få väldigt starka bönesvar. Mm. Och så var det ju när jag började göra det. Det var ju närmast chockerande bönesvar. Och så har det ju fortsatt. Men det är ju å andra sidan så att precis i början när man möter Jesus så är det som att han svarar mycket starkare i början för att jag ska förstå vem man är.
Jag läste någonstans att du säger du är inte religiös, men du har en stark tro.
Jag har en stark tro.
Ja,
det måste jag också säga, och det ska jag nog säga här och nu, att min utgångspunkt är inte att jag har rätt.
Nej.
Min utgångspunkt är att jag kan ha fel. Men tror ju att Jesus är Guds människoblivande och Gud själv.
Ja.
Och det är min övertygelse. Det kan visa sig en dag att jag är helt ute och reser.
Men det är ju något som bär dig i alla fall.
Det bär mig väldigt mycket.
Jag tror att det är väl det det handlar om. Ja, det handlar väl om det i livet, att hitta det där som bär en inifrån.
Ja, utifrån också. Jag upplever verkligen att det var det som var så fantastiskt. För det märkte jag att jag kunde inte lyfta mig själv i håret. Nu har jag inte så mycket hår kvar, men på den tiden så hade jag... Men det gick ändå inte att lyfta mig själv i håret. Men jag upptäckte i mötet med Jesus att jag kunde... Någon annan kunde lyfta mig över mig själv.
Ja.
Och det har bara vuxit. Den upplevelsen. Så jag upplever verkligen att Jesus är en levande person som jag kan vända mig till i de mest konstiga situationer. Och även i de mest vardagliga småsaker. Liksom. Ja. Och jag säger så här, att hade jag nu inte varit övertygad om att Gud finns, så hade jag hittat på honom.
Fast det var ditt behov.
Ja.
Men du, de här bönesvaren som du pratar om, finns det någonting som du vill dela med dig av?
Nej, men hela mitt liv är ett bönesvar. Jag kan så här, nu är jag 57 år om några dagar. Och jag har verkligen upplevt mina mardrömmar, men jag har också upplevt mina drömmar. Och mer därtill.
Mm.
Jag tror att jag ville ha det så här. Jag ville ha, alltså jag är i grunden en ensam varg.
Mm.
En mycket social ensam varg. Jag tror att jag ville göra en resa som var full av berg och dalar. Jag ville känna mig så levande.
Mm.
Men ju mer jag försökte leva intensivt, ju mindre intimt blev livet.
Mm.
För att söka intensitet, det gör ju liksom att intimiteten blir mindre och mindre värd. Ju mer drastiska saker som händer, ju mer alkohol jag dricker, eller ju mer sex jag har, eller ju mer relationer jag snurrar igenom, ju mindre värd blir allt det där. Så att det tog mig i mötet med Gud, så upplevde jag att ja, men det här är ju den här resan har jag gjort för jag ville göra den. Sen tappar jag kontrollen.
Mm.
Och sen vänder jag mig till Gud och säger, det här klarar inte jag ut. Jag klarar inte av det här. Jag klarar inte av mig själv. Jag klarar inte av omgivningen. Jag klarar inte av mina förväntningar och andras. Och då börjar jag plötsligt se att ja, men det är för att jag allt det lilla har jag ju, som är egentligen det stora, det intima, det har jag lämnat. Mm. Det betyder ingenting för mig. Så jag var tvungen att börja om. Mm. Mötet med Gud. Alltså bara det här med att kunna sitta och dricka en kopp te och känna att muggen är varm och njuta av det. Att kunna klappa någon på en kind. Att bara känna hudkontakt, att det är jättestort. Jag fick börja om.
Mm.
Börja förstå att en fin kommentar, en fin komplimang kan lyfta mig liksom. Och jag kan lyfta en annan människa bara genom att säga något som är vänligt och ömsint. Eller till och med att titta på någon vänligt. Eller. Mm. Jag fick börja upptäcka det intima livet. För det hade jag skippat. Jag vill ha intensitet.
Ja.
Och det går inte. Det går
men kan inte. Men du också Gud. Se att det fanns en mening med allt det där som du hade tagit dig igenom? Livet fram till då, fanns det en mening med det? Kan du se det?
Ja, det kan jag. Absolut. För att jag tror att det säger, jag tror att jag tappade förmågan att vara ödmjuk när jag var ung. Och det hänger ihop med att jag var så ensam och hade så stora hål. Så jag vågade liksom inte ödmjuka mig inför mig själv eller inför andra. Jag kunde aldrig öppna, blotta mig för tanken att det kanske inte kommer gå bra för mig.
Mm.
Det kanske inte alls kommer bli som jag vill. Och jag kanske inte är så smart. Jag hade en rolig vana. Jag brukar alltid säga till folk att jag var så smart. Så kom ihåg att jag sa det till Cecil Wien en gång.
Ja.
För hon var ju gift med en av mina bästa vänner, Thomas Alfredsson. Och då sa hon så här, då var hon irriterad på mig. Så här, men du säger alltid att du är så smart. Alltså, jag tycker inte alls att du är särskilt smart. jag var sur på henne i 5 år för det.
Vad är smart för dig? Vad hade du för uppfattning då när du sa att du var så smart?
Nej, men jag kunde inte, för mig handlade det nog inte om att jag trodde att jag varken var smart eller osmart. Utan det handlade nog bara om att allt som jag kunde bara säga saker och tänka, tillåta mig själv att säga och tänka saker om mig själv som var positiva.
Mm.
För att det var ett så stort hål på insidan. Så om jag
ja, det känns som att det är någon sorts överlevnadsinstinkt
ja,
som
ja,
du har
absolut.
Haft. Ja. Ett sätt du har liksom lärt dig från när du var liten och sen har det följt med. Liksom.
Ja,
du säger det som har pratat också, att du inte var vuxen. Utan ja, att du blir ju det ganska sent.
Ja, mycket sent.
Så att de här metoderna känns som att de har följt med. Liksom,
ja, men så är det.
Ja.
Och jag måste säga så här, det är precis, och jag märker det i mötet med yngre människor. Med en del kollegor och så. Jag kan ju känna, alltså när jag var 33 år och nyktrade till, då var jag ju 15.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag hade ju inte utvecklats.
Ja, nej, precis. Du började ju dricka där omkring. Du var ju typ 12.
12. Ja, 12 år. Ja. Så jag hade kanske inte var 15 heller, för att när jag var 15 så tyckte jag folk var mycket mognare än vad jag var runt omkring mig, så att jag kanske var 12. Mm. Även när jag var 33 och slutade dricka, så det kan jag känna att jag har ju mognat väldigt sent, väldigt sent.
Men vart var du fick hjälp någonstans? Var det bara genom din tro, eller var det genom...
Nej, men dels genom vänner liksom, som hade gått igenom liknande saker och så. Och då, så att det var dels det. Men sen den absolut viktigaste hjälpen, det tycker jag faktiskt är mina, som jag idag kallar dem, mina systrar och bröder. Mm-hmm. Alltså de som är syskon, som är troende.
Ja.
Därför att när man ber ihop, då blir man så hudlös.
Mm.
Och i det mötet så kan man växa tillsammans liksom. Så det är nog det som har varit absolut viktigast för mig. Och det finns olika sätt att söka sig det där, men det är kärnan i det, skulle jag vilja påstå.
Ja, för det är ju inte alla som kommer till den övertygelsen som du känner, som du har, som är viktig och stark för dig. Jag upplever ju att alla människors trosuppfattning ser ju kanske olika ut, att man är någon form av privat troende på något vis.
För det är ju, och det är ju många som är det.
Ja. Och oavsett om man har en tro eller inte, så har ju alla en själ. Och det känns ju någonstans viktigt att komma i kontakt liksom med själen och tro, i alla fall åtminstone på sin egen själ om inte annat. Hur ser du på din själsliga resa, liksom, din själs utveckling?
Allt det som jag är rädd om i mitt liv, det har jag liksom uppnått under någon slags smärta. Men jag tror inte att det är så för alla. Inte alls. Men jag har gjort det. Därför att det är som att... Jag tror nämligen att om du är en genuint ödmjuk människa, så kan du lära dig utan väldigt mycket smärta. Men jag har inte varit det. Jag tror att jag är det idag sedan några år tillbaka. Så. Men det har jag lärt mig.
Mm.
Det var jag tvungen att lära. Så att det, smärtan i mitt liv har varit liksom min andliga drivkraft.
Mm. Den har varit betydelsefull.
Den har varit oerhört viktig.
Mm.
För jag har kompisar och vänner som är mycket, mycket, som verkligen är genuint ödmjuka från början.
Mm.
Som har fantastiska insikter. Som kom mycket längre än vad jag har gjort. Och i mycket tidig ålder och så. Och de har inte behövt liksom lära sig under stor smärta. Men de har lärt sig.
Mm.
Så att vi har så himla olika vägar beroende på vad vårt ingångsvärde är.
Ja, och det är så viktigt att komma ihåg det, så att man respekterar alla andra människors resa och utvecklingskurva, så att man inte liksom är där och ska mästra och tala om hur saker och ting ska vara och ligga till och sådär, utan man måste verkligen förstå att varje människa har sin egen resa.
Så här, jag tänker så här, när du säger det, så tänker jag så här. Det är ju, jag håller verkligen med dig, för att jag vet ju inte, med dig till exempel, jag har ju ingen aning om hur din inre resa ser ut. Jag har ju ingen aning om var du startade.
Mm.
Och du har ingen aning om var jag startade.
Mm.
Och det gör att man kan ju aldrig bedöma en annan människas andliga mognad eller resa. Därför att man vet helt enkelt inte hur den resan ser ut.
Mm.
Jag kan ju bara se det som är... Jag kan bara se det som är uppenbart utifrån sett.
Mm.
Men det är ju det lilla.
Ja.
Det är ju det lilla. Det är ju precis som ett tv-program. Det stora syns ju inte rutan. Alltså, det tar ju 9 månader att förbereda inspelningen och sen...
Ja, visst. Sen, ja. Men jag tror att det börjar ju med en avsaknad av någonting och en längtan efter någonting djupare. För mig var det ju väldigt mycket så, den här vilsenheten jag kände av att jag har så mycket liksom, och det är ändå någonting som saknas. Jag var så vilsen på något vis. Och jag har ju också haft någon form av barnatro. Jag gick i söndagsskolan, jag hade väldigt livlig fantasi. Jag började läsa Tolkien tidigt. Jag tyckte det var spännande med mystik och sagor. Så jag var ju väldigt fylld av fantasi som barn och hade väldigt mycket mer kontakt med mig själv då. Och sen försvann jag väl iväg från allt det där, för livet fick, du vet, man blir tonåring och det blir så mycket annat som blev betydelsefullt, allt det här utanför. Jag läste faktiskt om Leo Tolstoj igår i en bok på 1800-talet där, och världsberömd författare. Han hade allt, och just Krig och fred som var liksom, är ansedd som världens vackraste och bäst skrivna roman. Men han hade ju verkligen allt. Han var rik, han var adlig, han var frisk, hade en fantastisk familj. Och han var nog väldigt lycklig allt det också. Men så kom han upp i 50-årsåldern. Och då började han tänka på mer existentiella frågor. Han undrade över just varför han inte mådde bra. Det var som att han tyckte att livet liksom hånade honom på något sätt. För att han tyckte att han hade allt det här och ändå var det någonting han saknade. Så att han kom ju i en depression där i 50-årsåldern. Och till och med att han funderade på att ta sitt liv. Men så insåg han någonstans att det inte var liksom döden som han längtade efter. Utan det var någonting annat han saknade. Och det häftiga med den här resan som han gör, det är ju att han inte flyr ifrån den här tomheten. Vilket jag tror så många gör. Jag tror att det är jättevanligt. Man kan fly in i en relation eller i droger eller alkohol eller äventyr. Eller... Men han sätter sig bara ner. Han liksom... Och det här tar några år för honom. Och han liksom verkar igenom det här. Tills han kommer liksom, landar i sin själ. Det här blir ju liksom, han når ju till slut in i sin själ och får kontakt inåt. Jag tyckte det var så häftigt att läsa om det. För att det, jag tror att det är så för oss alla. Det har varit så för dig och det är så för mig. Och någonstans kan man ju ändå känna den här tacksamheten över att ändå ha påbörjat den där resan och hittat in.
Alltså för mig var det behovet av Gud också stort, därför att jag levde i medievärlden och i Stockholm. Därför att jag måste ju säga det att jag, hur mycket jag än älskar Stockholm, och det gör jag, så finns det ju en sida i Stockholm, framförallt i Stockholms medievärld, som är alldeles förödande om man har dålig självkänsla, som också är en rutten människosyn.
Cynisk.
Ja, men det är väldigt cyniskt. Och alltså den här besattheten i in och ute, rätt och fel.
Ja.
Och vilken, liksom, hur hög är din hip-faktor? Också din hip-faktor som kändis. Har du varit med i program som har 200 000 tittare, eller har du varit med i ett program som har 4 miljoner tittare? Eller?
Ja.
Alltså, du vet, det, alltså, att dela in människor på det sättet... Det är ju helt förödande.
Ja, och det där klimatet, det finns ju där hela tiden. Och det styr ju också samhället på något hemskt vis. Och då krävs det ju oerhört mycket styrka för att klara av att vara sitt egna unika jag i allt det.
Ja, det är svårt.
Men det är nog det enda sättet man faktiskt kan överleva på i det klimatet. Är liksom att komma i kontakt inåt med sin själ. Att känna att man liksom värdesätter sig själv jättemycket, precis som den man är. Och kan man liksom hålla kvar den känslan, så är det ju lättare att ta sig fram i det här samhället. För att det är tufft.
Min gamla väninna som är diamantsmugglare, hon är död nu, men hon var fantastisk. Hon sa till mig en gång till att du, Rasmus, du ska visa människor vem du är så tidigt som möjligt. Ja, varför det? Jo, då kan de välja bort dig.
Klokt.
Och det är ju verkligen sant, va?
Jo.
Om du kan välja bort mig, så kan du också välja mig. Men du kan omöjligen välja mitt umgänge och mena det, om du inte också har saklig grund för att välja bort mig. För du vill ju, om jag inte visar, för du kommer ju visa vem du är om jag visar vem jag är.
Ja, varför tror du att folk är så rädda för att visa vilka de är, liksom? Varför?
Därför man blir bortvald.
Ja, exakt. Tror att alla människor i grund och botten, oavsett inre trygghet eller inte, är rädda för att bli bortvalda?
Ja, det tror jag, för det gör ont.
Ja.
Men jag tror att det är en av livets grejer. Jag måste våga bli bortvald.
Ja.
Jag måste verkligen våga bli bortvald. Mm. Alltså det går inte. Alltså om jag inte vågar bli föraktad och bortvald. Du vet, jag fylls av sån skam. Det räcker med att du och jag pratar om det.
Mm.
Alltså det räcker med att vi pratar om det. Så tänker jag så här. Ja, om jag vill kan jag gå runt och skämmas för allting.
Mm.
Det finns så mycket i mitt liv jag skulle kunna välja att skämmas för.
Ja.
Och nu på senare tid tycker jag att det här att jag är skallig baksidan. Mm. Det tycker jag är jättejobbigt, för jag vill inte vara det. Bara en sån enkel sak.
Men du får ju komma ihåg då att du är smart.
Ja, så Cissi visar. Ja. Men Rasmus, jag tycker inte alls du är smart.
Du vet, då kan du komma undan med mycket så länge du är smart.
Nej, men det gäller ju verkligen att våga. Nej, men alltså det är faktiskt en enorm makt. Faktiskt, det är en enorm makt om jag tillåter folk att välja bort mig.
Ja, för så länge man inte följer bort sig själv. För det är ju där
exakt.
Allting handlar ju om det liksom. Jag hade en fantastiskt stark dröm för lite mer än 20 år sedan. Jag brukar kalla den för någon sorts inkallelseorder. För att det var mycket som skiftade där och vände. Det var därför jag var lite nyfiken på om du haft någon sån stark dröm.
I Bibeln, som jag gärna läser, så står det ju faktiskt att när man blir lite äldre så har man så talar Gud ofta till oss i drömmar.
Mm.
Och det tycker jag att jag upplever. Sen är det inte så att jag går runt och är radarstyrd av de där drömmarna. Mm. Men jag tycker att jag upplever tilltal och att jag upplever insikter. Det är möjligt att jag skulle haft dem ändå, även utan det, min gudstro. Men eftersom jag nu har en gudstro så tänker jag att jag tror att det är Gud som bjuder mig på ett tilltal. Så det tycker jag att jag tycker att jag har det ganska mycket. Och eftersom jag då väljer, jag väljer att lyssna på det sättet.
Mm.
Så det är en viktig bit i mitt liv faktiskt. Men det gäller oftast saker som är väldigt svåra att förklara.
De blir väldigt privata.
Ja, de blir väldigt privata.
Ah, ah.
Men insikter som jag inte vill vara utan.
Mm. Vad tänker du idag? Liksom? Vad är syftet med ditt liv, tänker du idag och framåt?
Jag vill söka Gud mycket mer än vad jag gör. Mm. Så är det.
Vad är det som inte räcker?
Nej, men så här,
vad är det du vill ha mer av?
Jag skulle vilja bidra. Jag skulle vilja göra någonting där jag i livet kan hjälpa till rent konkret. Hjälpa andra människor konkret. Där jag kan använda att jag har numera en stor plattform och att jag kan nå ut och liksom, jag har en rätt så bra megafon numera. Och då, tänk om jag kunde använda den till att hjälpa någon annan än mig själv.
Mm.
Och att inte fokusera på min personlighet.
Mm.
Hur mycket jag än älskar skådespeleriet och journalistiken. Så måste jag säga att journalistiken och skådespeleriet har det gemensamt. Att det är bland de mest självupptagna man kan ägna sig åt.
Mm.
Och jag har ägnat så stor del av mitt liv åt det här. Så att jag känner, tänk om jag kunde få ge någonting tillbaka. Kunde hitta ett sammanhang. Jag vill inte sluta skådespela, men jag kan nöja mig med att spela in en film vartannat år. Liksom. Några veckor och sen, det är jag nöjd med. Eller, vet, sådär. Det är liksom, jag skulle bara. Men om man kunde hitta något där jag kan hjälpa till och glömma mig själv. Liksom.
Mm.
Och jag tror jag kommer hitta det.
Ja, det tror jag också.
Jag tror jag kommer hitta det.
Eftersom du vill det.
Ja.
Du får.
Och jag behöver inte tjäna pengar heller. Alltså jag menar, jag måste ju försörja mig, men jag behöver inte tjäna en massa pengar, för jag har det bra liksom. Så att det, utan jag skulle verkligen vilja hjälpa till. Och det tror jag, tror verkligen att det. Ja, det är väl det du gör med dina böcker också. Du hjälper till med något helt annat.
Ja, jo, och det precis. Och det är ju väldigt lustfyllt att sprida något i den formen av böcker jag skriver. Samtidigt som det är. Jag märker ju, den här podden går ju i samma anda lite grann som mina spirituella romaner. Så att, och här når jag ju ut mycket snabbare till att nå ut till människor som kanske funderar över livet och existentiella frågor och hur de ska må bättre och sin inre värld och söker att finna någonting. I den här podden kan jag ju verkligen nå ut på ett raketsnabbt sätt. Ja, jag inte kan i en bok som kanske tar...
Sen blir det inte inaktuell heller, för poddar har ju den grejen
att de
kan rulla på i åratal. Liksom.
Ja. Så att det här tycker jag är faktiskt det bland det roligaste jag har gjort.
Men förstår du?
Den respons jag får från dem som lyssnar, det är också ett tecken på att det behövs ju. Alla behöver liksom... Det är så många vilsna själar, känner jag. Och jag har själv varit en vilsen själ. Och det är så skönt när man känner att man kommer i kontakt inåt. Livet blir mycket lugnare.
Jag måste jag i och för sig säga när det gäller mig själv, jag tycker att jag går från ett dike till ett annat. Men bara den där korta stunden jag är på vägen som jag är på vägen, sen är jag ner ett dike.
Jo, men alltså hela livet är ju en resa. Det är ju inte så att det liksom är någon sorts räkmacka sen när man väl hittar dit. Utan det är ju en ständigt resan utvecklande. Och, men när man lägger en bra plattform någonstans, när man känner ändå, då går det ju alltid lite snabbare att komma upp på hästen igen.
Så är det.
Resa sig när man faller, för att det finns någonting som bär en, både inifrån och utifrån.
Så är det. Tycker du att det är enkelt att prata om andliga frågor i medievärlden?
Jag tyckte inte det förut på samma sätt. Jag tyckte det var lättare att skriva om det i romaner. För att då var det som en saga. Jag har ju skrivit, den skulle du nog gilla, om Jakob Zebedaios, en av de 12, en av lärjungarna.
Jag ska läsa den.
Johannes bror, jag kan skicka den till dig. Och om Lucia, den är jättefin. Men då är det ju romaner. Och då blir det på ett annat sätt. Och jag har inte riktigt tidigare känt att jag har varit mogen att ta steget fullt ut. Jag har ju levt i den här andliga världen i över 20 år, och den har ju betytt oerhört mycket för mig, för att den har liksom burit mig, min tro. Men jag har inte varit redo att prata om det, så att det kände jag så starkt i slutet på förra året, 2020, så kände jag, just när jag fick namnet till mig också, det här Så in i själen.
Det
var ju verkligen en tanke som kom till mig, inget jag tänkte själv, utan den kom bara så starkt. Men nu kör jag. Nu går jag all in. Nu tänker jag inte liksom förneka vem jag är, utan nu tänker jag vara den jag är. Och det spelar ingen roll vad någon tycker. Om någon föraktar mig, som du säger, så spelar inte det någon roll. För det här är jag. Och det var så skönt att känna att jag vågar vara jag 100%. Och det är lite läskigt också. Men samtidigt så känns det så härligt och så viktigt idag.
Och det är ju det viktigaste. Precis innan vi tog det här samtalet så berättade jag att jag pratade med min vän som kände sig så ensam. Och det var faktiskt en av de grejerna han sa. Att han känner att han i så hög grad har avstått från att vara sig själv.
Exakt.
Så att det, liksom, det blir inte på riktigt. Och vänskapen blir egentligen inte så mycket värd heller. För vem är de vän med? Det är ju inte med mig de är vän med, om jag förställer mig. Då är de ju vän med någon annan liksom. Jag tror man kan komma till den insikten utan att vara troende. Men jag har fått den genom tron liksom. Ska du välja bort
mig? Du känner dig starkare i att våga vara du, liksom, att stå i sanning.
Ja, för då är det ju så här att om du säger, jag vill inte leka med dig, Rasmus, för du är inte så skoj, tycker jag. Då kan jag säga, nej, men jag tycker att jag är skoj. Och så...
Ja, ja, bra. Jag tycker att jag är bra. Ja. Och smart. Ja, jag är smart också, sa jag det.
Det där är så dumt.
Nej, det var roligt, tyckte jag.
Ja, jag ska påminna Cissi Elvin om det. Hon kanske lyssnar på det och börjar skratta. Ja.
Du, Rasmus, vilket fantastiskt fint samtal. Jag skulle kunna prata längre med dig, men jag tänkte att jag får avrunda också.
Tack.
Jag tycker vi har fått med så mycket fint.
Ja, hoppas det.
Så mycket fint som jag tror att folk där ute kommer att ta till sig.
Underbart.
Mycket av. Och så hoppas jag att du hittar det där också, den här, det som du tycker är det högre syftet.
Ja, jag skulle vilja det.
Man kan ju ha många syften.
Ja, det kan man ha.
Jag menar, det att vara journalist och skådespelare, det tillför ju någonting också. Det ger ju
dig
en massa rolig energi.
Ja.
Och så kan du göra det här andra också, som känns som ett högre syfte. Så att allting blir ju en väldigt vacker bukett.
Det blir det.
Tusen tack, Rasmus. Gud vad härligt det var att prata med dig. Och jag hoppas att vi ses live. Nu har vi bara sett varandra på en skärm, en dataskärm. Men det... Tack så mycket. Kram på dig. Att våga vara äkta, att våga stå där i sitt sanna jag. Varför är det ibland så svårt? Varför är vad andra tycker så viktigt? Kanske ska vi tänka lite mer som Rasmus, att det är okej om det finns någon som inte gillar oss. Vi kommer inte att kunna ta oss igenom livet älskad av alla. Därför blir det i min värld än viktigare att du älskar dig själv. För då kan du stå där stark i stridens hetta. Inget kan rubba ditt inre fundament. Du är äkta, du är sann mot dig själv och ditt inre väsen. Du söker inte andras godkännande eller bekräftelse, för du vet att du är bra precis som du är. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.